Även idag ska vi ta vår utgångspunkt i Jesaja 11. Det som profeten säger om Herrens ande där. Andra versen. Och på honom skall Herrens ande vila. Vishets och förstånds ande, råds och starkhets ande, Herrens kunskaps och fruktans ande. Och igår läste vi lite grann om det här och konstaterade att Herrens vishets och förstånds ande måste nästan vara utgångspunkten för att vi ska förstå Guds vägar överhuvudtaget. Och det är ju viktigt när vi sen ska ta emot råds- och starkhetsande. Du måste förstå de råd som Gud ger dig när Gud ger dig råd. Ty Gud förväntar sig ju heller inte riktigt att du ska gå iväg som någon sorts robot och göra saker utifrån någon sorts soldatlydnad. Lyd order här, du får inte tänka själv. Gud berövar dig inte självständigheten utan han vill befrukta den. Och har man fått Guds vishets- och förstånds ande så är råds ande naturligt. Men vi möter många gånger människor som inte har förståelse för Guds vishet och Guds förstånd men likväl söker Guds råd. Och ibland kan det bli lite flugigt och lite underligt. Det heter ju så här i 9:e kapitlet hos Jesaja, i den 6:e versen. Det är ju en profetia också det om Messias. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila, och hans namn skall vara underbar i råd. Väldig Gud, evig fader, fridsfurst. Detta ordet underbar i råd. Det kan kräva en viss översättning till svenska faktiskt. Vi tänker oss att du träffar din bästa vän på gatan och så frågar du, hur var det på Mallorca? Åh, säger han, det var underbart. Ja, alltså det var ganska fint. Det var riktigt härligt. Men det är inte det som menas här. Utan här menas det faktiskt mirakulös i råd. Alltså Guds råd och Guds rådslut har något så väldigt över sig. Att redan Guds råd innehåller något av ett mirakel. Underbar i råd. Det finns inget bra uttryck för det på svenska. Och då är vi tillbaka i det vi läste igår, 1 Korinthierbrevet 2:14. Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap för honom och han kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Alltså det svåra är kanske inte inte att i och för sig uppfatta ett tilltal ifrån Gud. Utan det svåra är kanske att sortera ut vad som kan vara tankar komna från honom. Vad är ett gudomligt tilltal? Vad är mina egna tankar och vad är frestelser? Det är ju de tre alternativ vi har att välja på. Hur ska man veta vilket som är vilket då? Jo, om man förstår Guds vishet så går det lättare. Det här är typiskt Gud, kan man säga. Visst. Man känner igen något i det gudomliga tilltalet. Jesus anspelar ju på det här i det 10:e kapitlet av Johannes evangelium. Vi läser från början några verser där. Sannerligen, jag säger er, den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herd. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem. Och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Numera när stadsbarnen tror att mjölk är någonting som bara finns i fyrkantiga kartonger och man vet inte riktigt hur en ko ser ut. Så är det kanske inte så många av oss som har erfarenhet av lantbruk och kanske allra minst av fårskötsel. Vi har ett par goda vänner uppe i Värmland som är rätt så engagerade i den gård som vi har där uppe. Och de ägnade sig under många år åt fåravel, fårskötsel. Och då var det så här att det var frun i huset som i stort sett ansvarade för fåren. Mannen hade en liten verkstad. Så när hon ropade på fåren så kom de. Och de berättar att de vaknade en natt av att hunden skällde. Då hade fåren brutit sig ut ur vad det nu var de var instängda i. Och då sa han att jag ligger kvar du, sa han till hustrun. Jag går ut och tar hand om fåren. Han gjorde så lagom. Han gick där omkring och försökte få in dem, men de vägrade ju. Utan hon fick ju vackert gå upp och klä på sig och gå ner och locka på dem. Då kom de direkt. Det är bara en röst som gäller. Nu är det ju inte riktigt så med oss att vi kan känna igen Guds tilltal på någon sorts speciellt tonfall. Eller på att det pirrar lite i naveln eller kliar bakom örat eller något annat sånt här när Gud talar. Den där sortens signaler får man ju inte. Och i den meningen är vi ju inte heller fårskallar, du och jag, utan det är ju kanske snarare meningen att vi utifrån en allmän kännedom om Guds vishet. Ja, så där tänker Gud. Precis det där. Det kan vara från honom. Jag måste pröva det lite nogare. Visst, man börjar känna igen hans vägar. Hans sätt att se på tillvaron. Hans sätt att närma sig problem och människor. Och det är utifrån det man känner igen herdens röst. Alltså detta med att ta emot Guds råd. Det hänger så intimt samman med att man ändå har en allmän kännedom om Guds sätt att tänka, Guds sätt att se på verkligheten och beskriva den. Och om man ska ta emot, ska vi säga, arbetsledning av en arbetsledare. Så är det ju inte så dumt att veta vad jobbet går ut på, eller hur? Då kan man ju förstå mycket bättre de direktiv man får från sin överordnade. Inte för att lydnaden i Guds rike nu handlar om ordergivning, men mer om samarbete. Men just själva förståelsen för vad det går ut på kan ju vara ganska bra. Om vi ska ta emot råds- och starkhetsande, så kan det vara rätt bra att ha en allmän idé om vad råden syftar till. Och inte minst att ha en uppfattning om vad styrkan ska vara bra till. Vi läser i 10:e versen i 10:e kapitlet. 10:e och 11:e verserna. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Det här är vad det går ut på, kan vi säga. Åtminstone kan vi säga att detta är ett stycke av det övergripande målet. Jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. Och redan i detta ögonblicket behöver vi åter Guds vishet för att förstå vad han talar om. Därför att det är ju lätt gjort att man tänker så här att jaha, jag har liv i överflöd. Ja, det måste ju bli grejer. Och då kommer Gud att ge mig massor och massor och åter massor. Och så delar jag med mig och så får jag ännu mer och så delar jag med mig och så får jag ännu mer. Jippi! Ja, det är alternativ nummer ett. Alternativ nummer två är att Gud ger mig offervilja. Han tvingar den inte på mig, men han ger den som en gåva. Vad händer då? Då kommer jag och tittar på det jag redan har och säger, men jag har ju för mycket. Jag har ju redan överflöd. Vem behöver det här som jag inte behöver längre? Nå, det ena sättet att läsa behöver naturligtvis inte alltid utesluta det andra. Men jag vill ändå dra en lans för sätt nummer två att läsa. Därför att det glöms ofta bort. Om så sker medvetet eller omedvetet, det behöver vi kanske inte diskutera. Och då kommer vi till ytterligare ett stycke av målet med det hela. Liv i överflöd. Att vi ska på något sätt förvandlas från att vara tagande, krävande, utsugande människor till att bli frivilligt givande människor. Inte motvilligt givande, utan frivilligt givande. Människor som har upptäckt givandets glädje. Och bortanför det målet anar vi att det råd och starkhet går ut på, det är en växande gemenskap. Och det är viktigt att stryka under. Till råd och starkhet tror vi ofta går ut på att Gud vill ha en massa grejer uträttade. Att Gud behöver betjänter och springpojkar och springflickor. Det är så mycket som ska göras, säger vi. Och vi blir ofta så upptagna så vi hinner inte med varandra. Och då har vi ju egentligen missat vad det egentligen går ut på. Detta att Gud vill skapa broar från hjärta till hjärta. Och att det är det viktiga. Vi tittar lite senare här vi kan ju fortsätta att läsa i 12:e versen, 10:e kapitlet. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden och jag känner mina får. Och det känner mig, liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också dem måste jag leda, och de ska lyssna till min röst. Och det ska bli en jord och en hed. Där har vi kanske målet djupast uttryckt. En jord och en hed. Och vägen dit, liv i överflöd. Och till det behövs nu både råds- och starkhetsande. Paulus uttrycker det behovet på ett annat sätt. Ett som jag tycker ganska dråpligt och väldigt träffande sätt. Vi ska gå till Romarbrevets 15:e kapitel. Och läsa de 6 första verserna. Vi som är starka är skyldiga att hjälpa de svaga med deras bördor och får inte tänka på oss själva. Vi ska var och en tänka på vår nästa, på vad som är gott och bygger upp. Kristus tänkte inte på sig själv. Nej, det står skrivet, dina smädares smädelser föll över mig. Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisa vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Vad behövs för att vi ska komma närmare varandra? För att gemenskapen ska djupna? Och säger vi, det måste väl vara mysighetens och framgångens och korvgrillningens ande. Ja, gärna det. Men det räcker inte. Vi når inte målet utan tröstens och uthållighetens ande. Och det är väl fantastiskt realistiskt beskrivet, är det inte det? Vi brukar ju säga till nygifta människor att ni ska inte tro att det här blir en dans på rosor varenda dag. Utan har ni sagt nöd och lust så har ni, och det stämmer. Det finns tider då glädjen är stor. Men det finns också tider av mycket tårar. Då man behöver tröstens och uthållighetens Gud för att komma igenom. Och det är ju så att när man tillsammans övervinner kriser som är gemensamma. Alltså inte bara inte kriser som ena parten cyniskt har planlagt därför att han eller hon struntar i den andra. Men när man övervinner gemensamma kriser så djupnar ju förhållandet. Och ett äktenskap där allting går på räls blir ett ytligt äktenskap med åren. smärtan kan skilja oss åt. Det är förvisso sant. Men den kan också förena oss. Och när vi tar emot Guds råd och Guds starkhet, så är det ju väldigt mycket till för växande och djupnande relationer. Och det Gud leder oss in i kan ju bli smärtsamt. Han kan leda oss in i det som vi också behöver tröst och uthållighet för att klara. Det är inte alltid säkert det går ändå. Men starka, hållbara relationer får vi kanske bara med hjälp av uthållighetens och tröstens Gud. Och det ger ju så att säga en viss dimension åt det här med råd och starkhet. För man får ju lite smak av stålman i munnen när man hör det. Det här med att jag vet allt och jag förstår precis min väg och jag forsar på här. Det finns tillfällen i livet och det finns tider i livet då man kan få agera utifrån en stor visshet och en stor säkerhet. Men vi behöver kanske också förstå mera av den Gud som kan leda oss in i sitt råd. Så att det känns så som Paulus beskriver i andra Korinthierbrevet 4 och 8. Där talar han om sin egen uppgift som apostel och förkunnare och så säger han: alltid är jag ansatt men inte kringränd, rådvill men inte rådlös. Han vandrar i Guds råd med råds- och starkhetsande, ansatt men inte kringränd, rådvill men inte rådlös. Hur ska vi förstå det här? Jo, vi kan uttrycka det så att när du vandrar i Guds råd kan det ofta kännas som du har rådvill. Det behöver inte alltid kännas på det sättet att du är så oerhört medveten om precis vartenda steg du ska ta. Och när du vandrar i Guds kraft kanske inte allting viker åt sidan där du går fram. Utan du kan få känna att du är ansatt. Så ansatt att det verkar omöjligt. Men det går. Du är tveksam, så tveksam att det verkar omöjligt, men det fungerar. Att du vandrar i råd så starkhetsande betyder inte alltid att du märker det själv. Paulus förklarar lite grann här varför Gud låter det fungera på det sättet. Sjätte versen. Ty Gud som sa: ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. starkheten i råds- och starkhetsande kan vara så stor att Gud nästan behöver dölja den för oss som lever i den, för att vi fortfarande ska vara människor och inte bli någon sorts änglavarelser eller supermänniskor eller vad vi kan dra till med. Utan Paulus har nästan ett behov av det motsatta. Att extra mycket få känna sin mänskliga dimension som en motvikt mot det han ser hända. Att vandra i Guds råd kan alltså ibland kännas som om man var rådvill. Men man är inte rådlös. Varför? Jo, därför att gemenskap kan man inte ha med stöddiga människor. Inte verklig gemenskap. Det kan man ha med ödmjuka människor, men inte med stöddiga människor. Så om Gud tillät stöddigheten att blomma, så skulle han ju så att säga sabba sin egen målsättning. Utan när han leder oss in i råds- och starkhetsande för att därmed upprätta en gemenskap, så ser han samtidigt till att hålla oss små. Åtminstone ger han oss chansen att vara det. Somliga glider ur greppet, det vet vi. Men det är så att säga inte Guds ursprungliga avsikt att vi ska göra. Och det är ju också så att den som vandrar i Guds kraft kan känna sig väldigt svag. Paulus kommer ju in på det i slutet av det här brevet. 12 kapitlets 7 vers. Där han också talar om hur Gud låter denna paradox inträda för att förhindra högmod och stöddighet. Han skriver, han har talat om de uppenbarelser från Gud han har fått, och så skriver han: för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig, en ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. 3 gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig i fred, men han svarade: min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Det här är ingen självplågares bekännelser. Han tycker nog att det är smärtsamt, han som alla vi andra. Men han har sett att det finns en mening. Han har lärt sig det här, att när han får lida för sin tros skull, så kan han sträcka lite på halsen och titta efter: Herre, var har du nu din kraft? Nu när jag ser svagheten vill jag också kunna se vad din kraft kan uträtta i min svaghet. Glöm inte det. Kom ihåg det. När du tänker att det skulle varit mycket enklare om jag inte var kristen. Livet skulle varit mycket mindre komplicerat. För sådana stunder finns. Sträck då lite grann på halsen. Öppna ögonen lite extra. Och fråga Herren: var finns nu den kraft? Och för vem är den ämnad som du vill ge mig i min svaghet. För fanns det inte den svagheten när vi drivs av starkhetsand? Fanns inte rådvillheten när vi drivs av rådsand? Så var det egentligen inte möjligt för oss att leva i en offervilja. Och offerviljan, den gemensamma offerviljan, är det enda som gör gemenskapen uthärdlig. Inte bara att vi ger varandra vårt överflöd, utan att vi också är beredda att offra något när det behövs. När vi leds av råds ande så kommer vi tämligen snart att finna att Gud är inte så där fruktansvärt talträngd alla gånger. Ibland tycker vi att han kunde ge oss lite fler råd. Trettioandra psalmens åttonde vers. Åttonde och nionde verser. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Var inte som hästar och mulåsnor utan förstånd, på vilka man lägger töm och betsel för att tämja dem. Eljest får man dem inte fram. Alltså Gud vill ge dig en grund av vishet. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Men sen är Gud inte auktoritär. Han tvingar dig inte. Han styr inte vartenda steg du tar. Utan han låter dig kämpa med tillvarons villkor. Därför det är också någonting som bidrar till ödmjukheten i våra liv. Att livet inte är så självklart enkelt alla gånger. Om du själv har kört fast i ditt liv och vill dela dina erfarenheter med någon som kan hjälpa dig, så går du antagligen inte till någon som aldrig haft problem och som inte vet hur ett problem ser ut. Utan du går till en som kört fast många gånger i sitt liv och ändå kommit vidare. Den människan har ju en erfarenhet som den andra saknar. Och han har också en barmhärtighet som den andra saknar. Men Gud låter sitt öga vaka över oss när vi nu letar oss fram. Och kämpar med tillvarons villkor. Och med att hjälpa varandra rätt på väg. Söka varandras hjälp och ge varandra hjälp. Gud vakar över det hela. Och ibland ser han att han behöver ge oss ett råd och då gör han det. Men det är ju intressant att det står att han ger råd. Han ger inga kommandon. Inga tillsägelser, utan det kommer ett tips, eller ett tipp ska det väl heta, då och då ifrån himlen. Men så säger Gud om dem som liksom inte vill tillägna sig hans vishet, var inte som hästar och mulåsnor utan förstånd, säger han. På vilka man lägger töm och betsel för att tämja dem, eljest får man dem inte fram. Gud vill inte styra oss med töm och betsel. Han vill kunna få undervisa oss om den väg vi ska vandra. och ge oss i uppdrag att vandra själva. Det är en nödlösning när Gud ska styra varje steg vi tar. Det leder inte till mognad, utan det leder djupast sett till växande omognad. Målet är ju på så många sätt den inbördes kärleken. Och vi påminner oss detta med uthållighetens och tröstens ande. Hur lätt har vi inte för att ge upp? Den här församlingen är kass. Tänk om jag kunde hitta en riktig församling. Det intressanta när vi lyssnar till aposteln Paulus, han talar ju mycket om det här, det är ju att han hela tiden talar om detta som om det på något sätt var möjligt. Han talar inte om gemenskap i så resignerade tonlag, ordalag som vi gör. Vi bläddrar till Filipperbrevet, till det andra kapitlet. Där brukar vi som regel börja läsa i femte versen, men nu ska vi börja i första versen. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras. Kärlek och gemenskap är väldigt slitna ord. Och ord som vi har missbrukat ganska mycket, inte minst i romantiska syften. Målet är kanske inte alltid att vi måste gå omkring och känna en förfärlig massa mysiga känslor för varandra. Kärlek kan ibland vara att bli arg. Gud är en Gud som dagligen vredgas, och när han gör han det i kärlek. Man kan visa kärlek ibland genom att bli arg. Var i består då kärleken? Jo, i att man vill den andre väl. I det man gör och i det man säger. Om det alltså finns tröst genom Kristus. En annan dimension i detta med gemenskap och kärlek, det är att gemenskapen är på ett sätt ett tillstånd som är fritt ifrån jämförelser och fritt från förakt. Man ser på sig själva, hur jag nu ska uttrycka det, som ett vi och inte som ett jag och du. Tänker vi i termer av jag och du, så kan man alltid jämföra. Jag är hum bättre än du, eller hum sämre än du. Men har vi kommit till en insikt om ett vi, så är ju alla jämförelser onödiga och bortkastade. Och därmed är också både beundran och förakt ett passerat stadium. Gemenskap och enighet som Paulus talar om här behöver inte alltid bestå i att vi har samma uppfattning. Vi kan ha underbar gemenskap även om vi har olika dopteologi. Det går om vi bara respekterar varandra. Vi behöver inte alltid tycka lika. Paulus uttrycker sig lite tillspetsat här. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Det är ingen jantelag i det här. Det är ingenting att jag måste gå omkring och känna mig extra usel och dålig och löjlig och töntig. Utan att det finns en beredskap att se med respekt på andra människor. Därför att det är ett av gemenskapens villkor. Och sedan kommer då detta som Paulus liksom vill hålla fram som en kulmen på det hela. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. Alltså offerviljan. Att vi får se på varandra med en beredvillighet att offra något för den andres skull. Och du vet, den beredvilligheten kan inte alltid åtföljas av speciella känslor. Vi tänker oss ett ungt par med en baby, 8 månader gammal. Och ungen har kolik och skriker varenda natt. Och en natt har dessutom ungen blivit snuvig och skriker extra mycket därför att han inte får luft. Och då vill det ju kanske till en viss offervilja av den förälder som säger till den andra, sov du så går jag upp och konkar på ungen. Man behöver inte, kanske inte alltid vara så vansinnigt välvillig och överflödande i ljuvliga känslor. Utan man kanske gör det med ett stycke självömkan i själ. Men man gör det. Man gör det ändå djupa sätt av omtanke om den andra. Vi har gjort kärleken, tror jag, ofta till en ganska romantisk affär, inte minst i kyrkan. Och det är ju härligt när kärleken är romantisk. Jag har inget emot det. Men det kan vara kärlek även i ögonblick då romantiken förefaller ljusår borta. Därför att man lever i en inbördes respekt och i ett vi istället för ett jag och du. Lite senare i samma brev kommer den här tanken tillbaka på nytt. 4:2. Jag uppmanar Evodia och uppmanar Syntyke att vara eniga för Herrens skull. Ja, dig också som är en verklig vän ber jag. Hjälp dem, ty de har kämpat för evangeliet tillsammans med mig, liksom Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Gläd er alltid i Herren. än en gång vill jag säga gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Och så, mina bröder, det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Så ska fridens Gud vara med er. Som jag sa igår kväll, Paulus satt ju i fängelse när han skrev det här brevet. Och det är egentligen ett tackbrev för en gåva som han har fått från vännerna i Filippi. Men Paulus var ju en ganska finurlig person. Jag tror att när han nu tackar, så skickar han inte bara ett litet visitkort eller ett litet julkort. Tack ska ni ha, hälsningar Paulus. Utan han passar på att skriva ett brev som vi gör 4 kapitel av. Kanske därför att han har hört att det är lite si och så trots allt med enigheten i Filippi. Gemenskapen är hotad. Varför det? Jo, därför att Evodia och Syntyche drar åt olika håll. Det är kanske 2 starka personligheter som har lite svårt att lägga ner sin starka och kanske lite envisa vilja. Du vet, en väldig skillnad på att vara envis och att vara uthållig. Envishet är något som alla mår bra av att man lägger ner. Uthållighet är en Guds gåva. Du får fundera själv på vad skillnaden ligger i. Och när han nu skriver detta brev, som också kallas glädjens brev, så talar han så där fint fram på slutet om hur viktigt det är att man drar jämnt. Och vi kan förstå att han säger i början här att om det finns tröst genom Kristus och uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden, om det finns ömhet och medkänsla och så vidare. Ja visst, han undervisar om gemenskap i största allmänhet, men så småningom får undervisningen en liten taktfull adresslapp. Evodia och Syntyche kanske särskilt ska ta åt sig. Och så ger han då ytterligare några tankar kring det här med gemenskap. Han säger, gläd er alltid i Herren. Gläd er alltid i Herren. Och det är kanske särskilt viktigt i våra församlingar. Vi vill så gärna kunna glädja oss i resultatet av det vi gör. Gläd er alltid i statistiken. Än en gång vill jag säga er, gläd er i statistiken. Nej, så skriver inte Paulus. Varken när det gäller statistiken över dopverksamhet eller konfirmandverksamhet eller kyrkobesök eller antalet orgelkonserter i månaden eller vad det kan vara för någonting som vi ägnar oss åt. Antalet knop i timmen i scouterna kanske. Vi vill ju gärna ha vår glädje i det vi uträttar. Och då dröjer det inte länge för en starka vilja drar åt olika håll. Gläd er alltid i Herren. Och så kommer den 8:e versen. Det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta. Jag tror inte att det här är i och för sig någon sorts positivt tänkande.
Men jag tror att om du tycker att din församling, eller rättare sagt den Guds församling som du tillhör, om du tycker att den har sina bedrövliga sidor, så kanske Paulus vill uppmana dig att också upptäcka hur mycket gott där finns. Därför att det är då först du kan vara barmhärtig. Det är då först du kan komma med konstruktiva förslag till förändringar. Och inte bara destruktiva, föraktfulla förslag. Råds- och starkhetsande är kanske inte så mycket kopplat till effektivitet som vi tror. Det är det jag är ute efter den här eftermiddagstimmen. Vi har så förskräckligt lätt att tänka att Gud talar om för oss vad som måste uträttas. Och sedan ger han en massa kraft så att det verkligen ska bli färdigt fort och jättebra. Jag säger inte att inte Guds rike innehåller den dimensionen. Men jag säger att om den dimensionen förkväver den inbördes gemenskapen, så är det inget värt. Om jag hade alla nådegåvor, all kunskap, men inte hade kärlek, så var det till inget gang. Om jag lämnade bort allt jag ägde till de fattiga, om jag lämnade min kropp till att brännas upp, och inte hade kärlek, så var det till ingen nytta. I Guds rike går relationer före effektivitet. Glöm aldrig det. Glöm aldrig att Guds mål kanske bara kan uppnås med hjälp av uthållighetens och tröstens Gud. Det är lätt att sjunga av levande stenar som först slipats till. Gud nu förenar och bygga vill sitt heliga tempel och så vidare. Det är lätt att sjunga om det. Men ibland kan det kännas ganska tufft när slipningen pågår som mest. Man ser sig om och tänker att tänk om jag kunde smita från det här. Hitta något ställe där det var lite lättare. Ja, det går kanske. Och jag säger inte alltid att det är fel att göra så. Men glöm inte att be om Guds råd först. Och om den starkhet som gör att du kanske kan stanna kvar. Därför att det du har gått igenom och besegrat genom att inte flytta på dig. Det kanske också är något som är väldigt dyrbart. Vi formas ju inte enbart genom framgångar och segrar. Utan vi formas ju mest av allt just genom att kämpa med tillvarons villkor. Vi är alltid rådvilla, dock inte rådlösa. Vi är alltid ansatta. Inte slagna till marken. Låt oss be. Herre, vi vill med din hjälp få identifiera detta med råds- och starkhetsande. Kanske mer med gemenskap. Mera med människor. Än med resultat och effektivitet. Herre, lär oss att förstå dina vägar så att vi också kan ta emot en allt innerligare rådgivning, ett allt innerligare tilltal från din sida. Hjälp oss att se din kraft som kanske är allra starkast och allra renast när vi själva är väldigt svaga. Hjälp oss att komma ihåg och titta efter här. Så att vi inte bara går ner oss i missmod och trötthet, utan att vi också får se att du kanske verkar med din kraft på många sätt i vår svaghet. Om vi bara tittar efter så kanske vi kan se det. Och hjälp oss då att vandra vidare. Att våga bjuda på din kraft också i stunder då vi inte känner någon egen. Och kanske mest av allt då. Här är det ljuvligt att längta efter vishets och förstånds ande, råds och starkhets ande. Herre, uppfyll oss med din ande. Gör oss levande, gör oss mänskliga. Gör oss till dina avbilder genom att fylla oss med dig själv. Amen.